Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Just när vi stod där vid bilen och väntade, då sa mamma att de kommer. Hon hade sett dem på andra sidan gatan. Jag hade ryggen ditåt. Hon sa att de kom. Och jag förstod vad hon menar. Den första uppfattningen var att jag kommer inte träffa mitt barn. Vi båda satt där och granat hamnade i en radie av 10 meter runt oss. Och vi satt och åt och vi skrattade och vi sa, tänk om vi blir träffade med fruktkonserv i handen. Vad kommer folk att tänka?
Hallå där och välkomna till Scenpodd med Nick. Nick Alinia heter jag. Året är 2017. Jag är 22 år och bor i Stockholm. Jag är född och uppvuxen i Skellefteå i Västerbotten. Det var där mina föräldrar hamnade när de anlände till Sverige på 80-talet. De har båda varit politiskt aktiva hela livet, vilket i Iran kan vara förenat med livsfara. Idag har jag den stora äran att ta med min far och Omid Alinia i ett samtal om hans tid i Iran som politiskt aktiv, hur han sedan flydde till Sverige, följd av min mamma och syster. Vi pratar om tiden som arbetade på oljeraffineriet i Abadan, den iranska revolutionen 1979, och hur nära det faktiskt var att pappa blev en av dem som fick ge sitt liv i kampen mot den iranska regimen.
Tack.
Vad är det du jobbar med i nuläget?
Som umgängesstödjare. Jag jobbar med barn och ungdomar som har skilda föräldrar. Men föräldrarna kommer inte överens om att umgängesföräldern ska träffa barnet. Och då blir det domstolen som bestämmer att någon som jag, som kallas för umgängesstödjare, ska vara med. Så att oftast är det så att boendeföräldrar, oftast mammor, har hemliga adresser, personuppgifter. Så att jag brukar hämta barnet från mamman till pappan och är med så att de umgås enligt tingsrättens dom, hur många timmar det är. Då ska jag vara observant att pappan inte ställer känsliga frågor om mammans privatliv. Bland annat adressen, hennes kompisar, adressen till dagis eller skolan etc.
Så det är socialarbete ska man kunna säga?
Det kallas så, det är det.
Hur länge har du varit socialarbetare?
Socialarbetare har jag varit sedan 1991 på olika sätt. Men just som umgängesstödjare har jag varit sedan 4-5 år sedan.
Vi ska ju då främst prata om din tid i Iran som politiskt aktiv. Och när idén föddes ju när vi spelade pingis tillsammans en gång, som vi gör ibland. Och jag frågar lite om när du hamnade i fängelse, som jag vet att du har berättat om tidigare. Och det här tyckte jag var väldigt spännande och ledde till att du berättade en hel del väldigt intressanta saker om tiden i Iran. Och jag är övertygad om att fler människor kommer att tycka att det här är intressant. Och som dessutom är viktig kunskap som jag tror kan få oss att förstå världen idag ännu bättre.
Mm.
Yeah. Så börjar man berätta hur det började att du blev politiskt medveten och politiskt aktiv i Iran?
Egentligen var det 1977 som jag råkade eller påträffade någon gammal vän som vi var klasskamrater tidigare. Och han bodde hos några studenter som så småningom förstod jag att de studenterna var mycket politiskt aktiva, och senare när det blev lite öppning i samhället vid 1979, i början av 79. Då fick jag veta att de hade nära kontakt med en beväpnad rörelse mot shahens regim. Hos dem lärde jag mig mycket, bland annat om jämställdheten som var jätteviktigt för dem, jämlikheten, barn och kvinnors rätt i samhälle och en massa om filosofin och politik. Det var då jag var cirka 20 år gammal.
Och då hade du gjort militärtjänst i Iran, eller kom det senare?
Just då gick jag på militärtjänsten, fast det var lite komplicerat. Jag var en av de cirka 100 första personer som skulle utbilda sig till för att kunna jobba som tekniker inom kärnkraftverket i Bushehr, södra Iran. Och det var just 1975 som vi började där. Samtidigt kunde vi göra lumpen.
Hur var tiden i lumpen i Iran? Jag skulle beskriva den.
Tiden i lumpen, det var mycket disciplin, mycket förtryck kan jag säga. Förolämpningar som de försökte göra i alla fall, men vi stod emot. Speciellt jag och några till som hade lite vänster, lite stöd inom vänstern, fast olagliga vänster i samhället. Vi vågade faktiskt lite mer och stå emot förnedringar och förolämpningar just då.
För ni kände att ni hade uppbackning?
Ja, trots att vi visste att det var bara mest ideologin, att vi var mot shahen och vi trotsade allt som tillhörde hans system.
Så shahen var ju den som styrde Iran från, vilket år var det han kom till makten?
Ja, det var 1905, cirka 50-51 till 1979 som han störtades.
Och som jag har förstått det så var du och organisationerna du har tillhört var dels emot shahen och störtade honom och även kanske ännu mer emot det som kom senare.
Det stämmer. Vi var emot shahen trots att vi var inte så stora grupper som kämpade mot honom. Jag tvekar om det var verkligen de där små grupperna som lyckades störta honom. Utan det började hos intellektuella protester mot shahen, för att han var verkligen en diktator. Men sedan när det spred sig, protesterna spred sig bland vanliga folk, då var det Khomeini som passade på och tog initiativet med hjälp av BBC, med hjälp av många, bland annat Israels radio, som han fick mycket stöd där, och det spred mycket nyheter kring honom. Helt plötsligt blev han känd i Iran, fast något år innan det var ingen som visste vem han är. Och dessutom i facit i hand fick vi veta mycket kring det, att det var en massa överenskommelser bland stormakterna för att shahen störtades, inte bara att det var bara intellektuella som kämpade mot honom.
Så vem trodde ni att Khomeini var när han dök upp mitt under revolutionen? Vem såg ni honom som innan det visade sig vem han egentligen var?
De första nyheterna som vi fick var att han flög från Bagdad, eller Najaf, en stad i Irak, till Frankrike. Och där allt intervju som han gjorde visade att han är en liberal muslim, trots att och han pratade mycket om kvinnornas rättigheter, att alla vänsteraktivister kommer att vara fria i hans regim, etc. etc. Så att bilden som han visade till omvärlden och även till oss som var i Iran var en klar bild om en människa som tål alla andra olika åsikter. Det var den bilden som vi fick se av honom just då.
När var det började visa sig vem han egentligen var?
Det tog inte lång tid, från kanske bara ett par månader fick vi se hans brutalitet mot kvinnor speciellt. Det var 8 mars 1979, 80. Första gången som vi hade, eller vi firade kvinnodagen, internationella kvinnodagen, just då kommer jag ihåg att samtidigt som jag var en av de många som stod som vakt kring demonstrationen som kvinnorna hade, då var det många av Khomeinis anhängare som ropade att kvinnorna måste ha slöja på sig. Bland annat, det var en av bilderna som jag kommer ihåg. Och det började faktiskt med förtryck mot kvinnor, att beslöja dem eller tvinga dem att bära slöja. Sen bara ett år, mindre än ett år efter revolutionen, började ett krig i Kurdistan som han skickade flygvapnet att bombardera kurderna i Kurdistan. Så att det tog inte lång tid innan att han visade sitt riktiga ansikte.
Stämmer det att det fanns en officiell paroll som hette antingen slöja eller slag i huvudet, eller om man ska på persiska rimmar ju.
Jo, just de där grupperna, förtryckgrupper som tillhörde Khomeini, det var just det de
skanderade.
Ja, att de ropade antingen slöja eller vi slår på huvudet, någonting ungefär så. Jag rosari, jag tosari.
Vad skulle du säga var den dagen eller det ögonblicket när ni kände att nu sker det, nu är revolutionen fullbordad?
Det som skedde var att medan demonstrationen var på gång, 2 dagar försenat, och just då kommer nyheter att en del flygtekniker, homofär på persiska, de har blivit omringade av andra grupper av armén. Och då har de på något sätt meddelat folk utanför. Och just då, eftersom den där demonstrationen var olagligt egentligen, shahen var i makt fortfarande, eller han hade flytt, men makten tillhörde fortfarande hans monarki. Och just då var det både Fidai-rörelsens medlemmar, inte vi som var sympatisörer, själva medlemmarna var beväpnade. Dessutom en del av mujahedin som var med, trots att den dagen tillhörde Fidai-rörelsen som var icke-religiösa. Och utav de som var beväpnade, då började, när nyheterna kom ut att homofär eller flygteknikerna är omringade i själva regementet, då åkte de direkt till just det där regementet för att befria dem. Och vanlig folk och sympatisörer följde med, och det var första beväpnade uppgörelse mellan shahens armé och folkets beväpnade folket. Facit i hand förstod vi att armén fick just i det där tillfället order att sluta skjuta mot folk. Och det var något uppgörelse mellan Khomeini och shahens stora officerare. De hade kommit överens på något sätt. Det som vi som kom en dag eller två dagar efteråt, troligen dagen efter var vi i Teheran. Det som vi fick se var att några stridsvagnar på gatorna, det var blod på dem, det var någon stor stång av metall hade man, med det stånget hade man stoppat stridsvagnen och man hade skjutit den som körde. En massa sådana såg vi i efterhand, men själva speciella och viktigaste rörelsen eller händelsen kunde vi tyvärr inte se och delta i.
Men det var när flygteknikerna hade omringats?
Ja, precis. Direkt efteråt.
Så det var shahens regims flygtekniker som blev omringade av sina egna, kan man säga?
Ja, för att de hade gjort uppror mot...
Okay. De hade anslutit sig till
ja, precis. Ja. Och det var det som gjorde att de blev omringade.
Okay. Vad kände ni då när revolutionen faktiskt höll på att inträffa? Kände ni att nu kommer landet bli som vi vill?
Ja, faktiskt. Vi var så optimistiska. Så att vi trodde att nu blir allting som är på folkets vilja. Det är folket som kommer att bestämma hur de vill styra landet. De kan säga vad de vill. En massa friheter som vi trodde att det kommer att komma till landet. Men det tog bara några månader innan att vi fick veta att vi hade fel.
Hur ser du på det här i efterhand? Känner du att det hade varit bättre om det inte hade blivit någon revolution alls? Eller känner du att det ändå var nödvändigt att det skedde?
Båda alternativen kunde vara bättre än det som blev. Det första var att när shahen störtade, om verkligen kunde folk bestämma genom sina samlingar, genom sina folkliga organisationer kunde bestämma hur vi ska styra landet. Om man hade kunnat fortsätta på så sätt, då kanske kunde vi ha ett bättre Iran. Eller om vi inte hade störtat shahen. Jag säger vi, fast jag tycker inte att jag själv hade stor deltagande faktiskt i just störtandet. Men många av mina gamla kamrater säger att vi hade någon roll. Jag är tveksam om det. För att facit i hand har vi hört mycket om att där uppe har det varit en massa överenskommelser mellan Khomeini och Jimmy Carter till exempel. Det har kommit ut brev som han har skickat till honom. Det som vi inte visste hela tiden har han sagt att vi har inget med USA att göra. Och död åt USA var hans riktiga slagord. Vilket vi hade det också under den tiden, naivt. Men vi hade det, och det gjorde att vi hade sån syn på politiken att allt som är mot imperialismen och speciellt USAs imperialism är positivt. Det tog ett tag innan att vi förstod att det finns reaktionära rörelser som kan på ytan kan säga emot USA och imperialismen, men samtidigt själva kan vara grymma mot folk. behandla folk grymt och brutalt. Så att, men just i den där tiden, trodde vi faktiskt att det är okej att bara vara mot USA och imperialismen, då räcker det för att kunna samarbeta och acceptera. Om man inte hade gjort det och låtit shahen fortsätta med sin utveckling, om shahen var lite klokare och gav intellektuella lite mer frihet, då kunde det vara bästa alternativet, tänker jag, facit i hand.
Just den här inställningen att fiendens fiende är god oavsett, skulle du säga att det är någonting man ser mycket bland exempelvis den svenska vänstern idag?
Precis. Det ser man. Fortfarande finns det folk som säger att Khomeini, hur en elak eller grym han var, eller inhuman, ändå var han mot USA. Men i själva verket, vad har han gjort mot USA? Förutom att han har bara skrikit död åt USA. Och ingenting mot imperialismen, men överhuvudtaget. Så att den synen finns fortfarande, de som stödjer Ahmadinejad bland svenska vänster eller europeiska vänster. Det ser man fortfarande. Den synen hade vi för 38-40 år sedan.
Berätta igen lite om vad Khomeini visade för tecken på vad Iran hade att vänta. Vad skulle du säga är de värsta sakerna som Iran har fått utstå under Khomeinis tid och överhuvudtaget under Islamiska republikens tid i makten?
Mm. Som sagt, det första tecken var att han anföll kurderna med flygvapen. Sen 1360, då blir det 1981. Först och främst Irans historias första folkvalda president, Bani Sadr, började protestera Khomeini, och då gjorde Khomeini så att han fick fly från landet och flydde till Frankrike.
Han bor fortfarande i Paris, va?
Ja, det gör han, och han hade 76% av rösterna, och det var första valet som alla kunde kandidera sig till president. Och det var just då som Khomeini började avrätta ungdomar, eller de som tillhörde Mujahedin i första hand, Mujahedin-rörelse. Och i efterhand fick vi veta att till exempel en av dem som dödade många utav Khomeinis mannar, Khalkhali, i hans berättelse har han sagt att, skrivit att han ser två ungdomar, han ser till och med namnen. Han åker bil och ser två ungdomar som har någon skum i hans ögon. Rörelse, eller de har gjort någonting skumt. Då stannar han och med sina vakter, beväpnade vakter, och frågar och börjar kolla deras fickor, och då hittar han ett flygblad som tillhörde Mujahedin, som nyligen hade stått emot regimen beväpnat. Och just för det där flygbladet i fickan fick den där 13-årige pojken avrättas direkt av Khalkhali själv. Han ställer honom vid väggen och skjuter. Och sen han har skrivit i sina memoarer hur enkelt var det för honom att döda en pojke för ett flygblad i fickan. Och brutaliteterna i resten av samhället, förutom Kurdistan, började egentligen 1981 med avrättning av politiska fångar och mujahedins medlemmar. Men man behövde inte ha varit beväpnad. Som sagt, det skulle räcka att man var sympatisör för mujahedin och de andra grupperna. Men han började med mujahedin, att avrätta dem först.
På tal om det med flygblad. Du påträffades någon gång med flygblad i väskan, va?
Det stämmer. Jag hade kanske inte flygblad, utan mina brev med din mammas som jag brukade spara. Och det var så här att jag jobbade på oljeraffinaderiet, hade jobbat natt. På vägen hem hade jag något ärende på kontoret, huvudkontoret, som var bredvid själva raffinaderiet, och såg ingen vakt där. Och lämnade min väska bredvid bordet som vakten brukade sitta och gick till kontoret. När jag kom tillbaka, då såg jag att väskan är borta. Och de uppehöll mig tills någon pastor eller motsvarande Säpo kom dit och frågade mig om väskan tillhör mig. Ja, det är min. Då tog han mig med två av oljeindustriets vakter till häktet. Där var jag 5 dagar. Men det var mest att bland breven hade mamma skrivit att hennes mormor hade hyrt ut något rum eller någon lägenhet till en grupp ungdomar eller par. Och i efterhand fick de veta att de tillhörde mujahedin, eller de var mujahedin medlemmar eller sympatisörer. Och just det där ordet mujahedin för de där var jätteviktigt, att de ville hela tiden hitta något samband mellan oss och mujahedin, vilket vi aldrig haft. Och då kunde jag låtsas att jag är inte alls politisk aktiv, och fast det var många som visste, men för dem, de började med att köra hårt mot mujahedin, då var de inte lika hårda mot oss. Och då låtsades jag att efter att många förhör under de där 5 dagarna, efter att de blev säkra på att jag inte har något samband med mujahedin, då skickade de mig iväg och bad mig skriva. Eller det var en formulär som det stod att jag har blivit, eller du har blivit, arresterad, häktad, misstänkt för att ha samröre med mujahedin. Men eftersom du inte har det, då släpps fri. Men det tog 5 dagar innan att de gjorde det. Och allt relation med den riktiga organisationen som jag hade kom inte till ytan. Och det var som tur att dessutom var de, som sagt, de var inte lika hårda mot våra medlemmar just 1961, i början av 61. Förlåt, i början av 1981.
Mm, 1361. Hur var förhållandena där? Du var ju ändå fast där i 5 dagar. Mm. Under vilka förhållanden var det?
Det mesta var att de slog aldrig mig. Så fort de blev säkra att jag inte... Jag vet inte när de blev säkra på det. Men eftersom jag var i alla fall en tekniker från oljeindustrin, oljeraffinaderiet, och det var många som frågade efter mig vad händer. Så att de slog aldrig mig. Men förolämpning skedde, påhittade historier kring min fru och sånt. De brukade psykiskt tortera mig just de där dagarna. Och förhållande, när du pratar om förhållandena, det var ett rum kanske 2 meter gånger 1,5, eller i bästa fall 1,80 gånger 2. Och under shahens tid hade det använts som isoleringsceller, så att en person skulle bo där eller vara fängslad där. Där var vi mellan 6 till 11 personer fångar där. Och hela tiden bytte de gruppen. Hela tiden. Och då alla var misstänksamma mot varandra. Ingen litade på den andra. 2 av dem var säkra på att de kommer att bli avrättade, till exempel. 5 stycken av dem som hade den värsta situationen och var helt säkra på att jag kommer att friges, bad mig att ringa till deras anhöriga och berätta att de är fängslade där, häktade där. För att de hade en massa information, det var intressant. Det som var intressant för mig var att jag kunde memoera 5 eller 6 personers riktnummer, telefonnummer. De bodde inte i samma stad. Och kunna ringa var och en av anhöriga och berätta för dem att just den personen i fråga är häktad där. Och ni kan ta kläder, rena kläder, för att be vakterna att ni vill lämna till dem när de duschar, så att de kan duscha och byta om, just för att bli säkra att de lever. Det var deras tecken på att de lever när man får byta kläder och sånt. Och när jag var utanför, då såg jag folk som frågade mig: har du sett den och den och den? En av dem hade jag sett, eller visste att han, en av anhöriga till en av killarna, var där ute. Och när han sa namnet, då visste jag namnet. Och jag sa: jo, han var där inne, han är där inne. Han sa till mig, säger de, att han inte är, men vi är nästan säkra på att han är där. Så att det började just där, att jag gav information till honom att just din bror, kanske lillebror var det, är där inne. Och sen när jag åkte hem efter några dagar började jag ringa runt och meddela folk. Och jag hade de där telefonnumren i minnen, fast jag har inte så bra minne, hade inte heller då. Så att jag ringde runt och meddelade att ert barn eller den där killen är fängslad just där.
De fick inte ha någon kontakt med utanför fängelset?
Nej, de fick aldrig.
Fick du det när du satt inne?
Inte när jag var inne, nej.
Så de var så pass säkra på att du skulle bli frisläppt, så de sa att kom ihåg att göra det här åt oss när du kommer ut?
Mm. För att de visste att nu är det Mujahedins tur. Och det som vi inte visste var att någon gång blir det vår tur. Fortfarande var vi inom Fidai-rörelsen, inom lite mildare. Just då var vi mycket mildare. Vi hade inte kämpat mot Khomeinis regim, beväpnat då i alla fall. Det var mer politisk aktivitet. Men ändå var vi optimistiska att okej, Mujahedin har tagit till sig vapen. Och därför är regimen hård mot dem. De kommer inte avrätta oss eller fängsla oss och tortera oss. Jag sa tvärtom. Fängsla, tortera och avrätta oss. Fast det blev vår tur bara några månader efteråt.
Så om du hade hamnat i förvar lite senare, så hade det kunnat gå helt annorlunda?
Ja. Mina kompisar, arbetskompisar, i efterhand fick jag veta att de som var mindre aktiva, en av dem var tillhörde samma grupp som jag. Men de andra som inte alls hade någon organiserad aktivitet, de blev arresterade. En av dem hade suttit 1,5 år. Fast han arresterades bara någon månad efter mig. Så att bara 5 dagar jämfört med 18 månader är jättemycket. Och sedan många av andra som inte alls hade någon organiserad aktivitet blev fängslad och satt inne. Men ännu längre fram, några år efteråt, samma personer kunde bli avrättade. Så att Khomeini var väldigt, väldigt... Man pratar mycket om honom, men han var klok samtidigt. Han började med längst vänster och fortsatte till närmast till sig själv. Så att senare började de döda varandra också. Det har de gjort på sistone.
Ansågs Mujahedin vara en vänsterrörelse?
Vänster, fast religiöst. Men de var hårdast mot regimen. Men deras aktiviteter, det som de var ute efter, de trodde att okej, de är religiösa, Khomeini är religiös, då kan de samarbeta. De ville ha lite en bit av kakan, ville vara med regimen. Och så fort han nobbade dem, då började det bli konflikter och då tog de vapen till sig. Men det betyder inte att de var mest radikala. Men när det gäller att ta vapen, de var första gruppen. Förutom de som även utav vår organisation som var i Kurdistan. Det var många organisationer som i resten av Iran var de inte beväpnade. Men just i Kurdistan var de och skyddade folket där.
Kan man säga att Mujahedin var mest militanta men kanske inte mest
radikala
ja, ideologiskt?
Det stämmer.
Jämfört med regimen?
Det stämmer.
Vilket år skedde den här incidenten när du hamnade i förvar?
Det var 1982.
Var det, i och med att min syster föddes ju samma år. Mm. Var det innan hon var född eller efter?
Hon var i magen av mamma.
Oh my. Vad kände du då när du hamnade i förvar? Var du...
Första signalen eller första uppfattningen var att jag kommer inte träffa mitt barn. Det var det första. Men så småningom fick jag förstå att nej, nu är det inte våran tur. Då trodde vi att våran tur kommer aldrig att bli. Men i alla fall när jag pratade med fångarna, då förstod jag att de har värst, de som har varit med Mujahedin att göra.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Du berättade att de bytte ut fångarna. Ni satt ju alldeles för många i samma cell. Mm. Men varför bytte de ut dem? Var det så att ni inte skulle hinna lära känna varandra eller organisera er?
Både det och sen att ibland kom någon som ingen var säker att han verkligen var fånge. För att bara prata med folk och om de för att få lite mer information, få ut lite mer information av oss som satt inne.
Så ibland skickade de in någon från regimen?
Ja, infiltrerad.
Vad säger infiltratör.
Man? Ja. Eller de sa det. De två som var säkra på att de kommer att bli avrättade, de varnade mig att vara försiktig med just den där personen och så vidare. Men det var inte lätt att prata med varandra. Vi viskade ibland. Ingen litade på en annan, någon annan. Två av dem hade bara försökt att fly landet utan att ha absolut någon politisk aktivitet överhuvudtaget. Eller den bilden som jag fick av dem, kan man säga. Det var många som döljde sina riktiga tillhörigheter.
Sen kom ju, dels så var det ju en revolution som var en ganska stor händelse. Dels den här politiska aktiviteten som innebar stora risker och innebar att det behövde leva ganska farligt. Sen kom det ju även ett krig mellan Iran och Irak då. Mm. Vilket år började det kriget?
Kriget började 2 år efter revolutionen. Så att,
1981 alltså.
81... Nej, vänta du. Då hade kriget börjat när jag blev häktad. Så att 1 år efter revolutionen.
Mm.
1981 började det.
Just det. Mm. Så kriget mellan Iran och Irak 1981. Vad hade du för roll i det, om vi säger så?
Just då jobbade jag på oljeraffinaderiet i en annan stad. Och så fort jag fick veta att, eller det hördes flyganfall och radion sa att något krig har börjat. Saddam Hussein hade försökt att anfalla och vad säger man, förlama hela flygvapnet i Iran.
Lamslå kanske?
Lamslå, fast han inte lyckades. Men det var anfall och vi hörde flygplanen och bombarderingen. Då åkte jag till hemstaden Abadan där min familj bodde för att kunna hjälpa dem. Och jag skickade iväg dem med en lastbil. Vi hade ingen bil själva. Och det var några familjer som åkte med en lastbil. Vi betalade föraren och de åkte iväg. Och jag sa att jag kommer också åka iväg till min familj. Men det gjorde jag inte. Jag åkte till staden bredvid där irakierna hade börjat anfalla. Eller försökt kom mot staden. Khorramshahr hette det. Men eftersom då hade jag haft bokhandel och i området kände folk till att vi inte är religiösa och vi är inte Khomeini-anhängare. Då fick vi inte något vapen från regeringen, regimen, att kunna försvara vår stad. Ändå utan vapen åkte vi iväg till Khorramshahr. Vi var många och där fick vi, det var en sergeant, säger man?
Sergeant.
Sergeant, army sergeant som hade en stor box, låda av TNT, sprängämne. Och han tog oss i ett hus som var tömt. Så att han visade oss hur man använder det med en avlösare. Och jag bad om 2. Han sa, kastar du 1, då kommer de säkert att döda dig. För att de vet att hur stark den är. Så att om du lyckas att kasta det mot irakier. Så att de kommer att skjuta det med största vapnet de har tillgång till. Så att då fick vi en sån TNT och avlösare. cirka 3 dagar var jag på taket av ett hus som man hade lämnat tomt i väntan på att irakierna kommer. De kom inte, men vi hörde skottlossning hela tiden med stora och mindre vapen på en avstånd av kanske 500 meter upp till 2 kilometer. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. Det hände en sak som... Det var en pickup, en liten lastbil som en soldat satt bredvid och en annan körde. Han var också från armé, tror jag. Och när vi satt på baksätet, det var många som hade vapen med sig. De som åkte ville åka närmare fronten. Det var bara jag som inte hade... Jag hade bara den där TNT med mig i en påse. Och då såg jag att soldatens gevär ligger på lastdelen av lastbilen när vi alla satt där. Och när vi steg av, då tog jag den bara.
Från flaket?
Ja, tänkte att ja, de kanske bara åker bil och vad gör de? Då började jag gå. Resten, bilen ville inte gå närmare. Då var det en rad, en kö eller en kö av personer som gick fram närmare till fronten. Och då gick jag också med. Första gången hade jag inom kriget hade jag fått ett vapen. Men det tog bara några hundra meter kanske, mindre eller mindre, så att jag såg både mannen var civilklädd och soldaten som kollade på numren som stod på varje vapen, varje gevär, och de tog fast mig. Och först var han jätteallvar, den där mannen. Jag var 21-22 år, men han var mycket äldre och såg mycket seriös ut. Att det som du gör kan du hamna i fängelse eller tingsrätten eller vad heter krigs...
krigsdomstolen.
Ja, krigsdomstolen. Du har tagit någons vapen. Jag sa, jag tog inte det och åkte iväg mot stan. Jag ville gå fram och kriga mot irakierna. Så att han blev mildare och... bara tog emot geväret. En annan händelse som det var intressant var att där i hörnet av en gata hade vi kanske en av de närmaste mot fronten när husen tog slut och då var det fält. Fast som sagt, vi såg inte irakierna. De kanske var cirka 1-2 kilometer längre fram och krigade mot de av oss som hade vapen. Så att regimens soldater eller regimens gardister, de visste att det här som vi hade grävt,
som en skyttegrav, eller?
Ja, skyttegrav, ja, tack. Det som vi har gjort är... De hade aning att vi inte tillhör de religiösa grupper och de kunde inte lita på oss. Därför hade vi inga vapen. Och å andra sidan var de inte tillräckligt fräcka att komma och skjuta oss och säga att ja, ni tillhör vänster och vi kan döda er, bara så enkelt. Det som de gjorde, de kom med en liten lastbil, Jeep var det, kommer ihåg, och började kasta granat mot irakier. Och jag som hade gjort lumpen, jag visste att det tar bara ett par timmar innan att irakierna tar reda på varifrån granaten kastas. Och jag gick fram och sa till dem att det som ni gör, gör att de kommer att...
Besvara elden.
Va?
Besvara elden.
Ja, de kommer att besvara elden direkt och kommer att... Vi blir måltavla för dem, vi som är här just nu. Och han svarade inget. Det var ett par stycken. Kastade några stycken. Kommer inte ihåg hur många. Och sen åkte iväg. Det tog några timmar, eller kanske blev tidigt på morgonen därpå, som vi fick bli beskjutna av granat. Och dessutom den där Khalkhali som jag nämnde, även under de där dagarna hörde vi att han åkte runt, jag träffade inte honom, han åkte runt just till liknande skyttegravar. Och till exempel har frågat vad de gör, och de säger att vi kämpar för Iran till exempel. Och det var en organisation som hette Peikar, kämpa. Då säger han, aha, ni tillhör den där gruppen. Då avrättar han dem.
Så på plats?
Ja, på plats. För att just de var ännu längre, de tillhörde längre vänster jämfört med vår organisation. Så att även det hade han gjort, att avrätta folk som inte ser att vi kämpar för islam till exempel. Vi kämpar för muslimer och bla bla. Men så fort det blev avslöjat att de inte var religiösa och de kanske tillhörde den där organisationen, då avrättar han på plats. Det har han berättat i efterhand också. Då började vi retirera när de kastade granat mot oss. Och det var en gata, ganska stor gata. Och på vägen tillbaka mot stan, Khorramshahr, då var det en väldigt gammal kvinna som stod utanför eller vid dörren av ett hus och frågade mig om jag har sett hennes pojke Ali, eller något namn, kommer inte ihåg exakt. Jag sa, jag såg honom, och han sa att be mamma gå tillbaka, gå till moskén, för att moskén brukade ha, alla moskén brukar ha rejäla stolpe av tegelstolpe kan man säga.
Pelare. Eller, pelare.
Pelare, precis. Och bättre byggnad jämfört med vanliga hus. Och där fanns det folk. Jag gick inte in, men jag visste att det var många som var där. Och jag sa till henne, jo, han bad mig hälsa dig att du ska till moskén. Och hon hade, jag kommer inte ihåg om hon hade någonting med sig, helt tomhänt. Då gick vi bredvid en vägg mot moskén, och hela tiden kastades granat nästan mitt i gatan. Och varje gång vi hörde, då duckade vi. Jag fick henne ducka också egentligen. Så att granatbitarna träffade kanske halv meter ovanför våran huvuden. Så att vi fortsatte hela tiden, och många gånger skedde att vi duckade för att inte bli träffad. Så att det var också ett minne av själva kriget.
Det där är en situation som väldigt få människor kommer att uppleva i sitt liv. Att man är så pass nära döden. Mm. Vad kände du när du gick där vid längs med vägen?
Jag kände ingen rädsla egentligen. Jag tror att Det beror på att jag hade skickat familjemedlemmarna till en tryggare stad och var inte gift, hade inga barn. Så att då är jag hade ingen, inte alls, inte inget som helst rädsla i mig. Så att jag var inte rädd. Till och med i ett tillfälle kommer jag ihåg att kanske direkt innan dess, tidigt på morgonen, det var en av killarna som hade hämtat lite fruktkonserv från moskén, hade han tagit till våran skyttegrav. Och det fanns, bredvid det stora fanns några små skyttegrav. Så att han och jag satt i ett litet, kanske diameter 60-70 centimeter. Vi båda satt där och granat hamnade i en radie av 10 meter runt oss. Och vi satt åt och vi skrattade och vi sa, tänk om vi blir träffade med fruktkonserv i handen. Vad kommer folk att tänka? Ja, de var så. De gillade verkligen fruktkonserv. Och vi skrattade, fast det var riktiga granat. Men vi tänkte inte på det. Det verkar som att man var på något sätt chockad. Kanske det var chocktillstånd vi hade. Jag vet inte, faktiskt inte. Men vi var inte alls rädda. Och sen det var det där. Då började, efter att vi åt färdigt, då började vi gå retirera. Och sen den där kvinnan dök upp.
Så det här var alltså under, det var innan du fick barn eller träffade mamma.
Ja, det var det.
Efter revisionen, just det. Du berättade att du inte kände någon rädsla i dig vid det här stadiet. Men du har berättat att en gång så kände du mer rädsla än du någonsin har gjort.
Mm.
Det var när ni blev korsförhörda, kan man säga. Du var... Berätta om det.
Jo, det var så. Då var din syster 2-3 år gammal. Just den dagen var vi hos mammas föräldrar och hade kört morfars bil till någon körskola för att mamma skulle gå några lektioner där också. Förutom att vi körde tillsammans tidigare, men några lektioner behövde hon ändå. Vi hade bokat tid och det var tidigt på morgon. Vi väntade på att de öppnar. Och just när vi stod där vid bilen och väntade, då sa mamma att de kommer. Hon hade sett dem på andra sidan gatan. Jag hade ryggen ditåt. Hon sa att de kom. Och jag förstod vad hon menar. Och då kom en troligen en ljusblå bil, Paycon, fram. 4 eller 5 personer var med. Och de särade på oss och började förhöra. De förhörde mig, de förhörde henne.
Direkt på plats?
Direkt på plats, på gatan, bredvid. Inte ens på trottoaren där bilarna parkerar.
Vilka var de här som kom? Om du...
De var civilklädda poliser, men inte vanliga poliser som har vanliga originala organisationen, utan de som hade med Khomeini att göra, själva gardister brukar vi säga, pastar. Och de förhörde oss var för sig och jämförde dem. Vad mamma hade sagt, vad jag har sagt. Och sen jämförde tillsammans med varann, alla 4 eller 5. Och sen återigen till mig, till henne, till mig, till henne. och hela tiden jämförde. Och eftersom vi var gifta, första frågan som de brukade ha, vad har ni för relation? Och då, vi var gifta. Och då, jag kommer inte ihåg alla frågor. Om vi åker nu till din frus familj, vilka är där till exempel? Och då var det syrran där och kusin till mamma och så vidare. Då vi sa exakta, självklart. Och det som var värst var att just de dagarna hade vi en kopiator gömd i taket i vår egen lägenhet. Men hela tiden vi siktade mot föräldrarnas eller mammas föräldrars lägenhet eller hus. Så att de styrdes hela tiden, deras tankar styrdes mot deras hus.
Ni ville ha bort dem, alltså, att de inte skulle få för sig att åka dit och göra husrannsakan där ni visste att
det var det
skrivmaskinen
värsta,
fanns.
Det värsta scenariet skulle vara det att de skulle komma dit och kolla lägenheten. Och till och med till sista sekunden efter att allt förhör, och jag tänkte att nu är det kört, vi kommer att åka till fängelse. Det var det enda som jag tänkte på. Och när jag var lite stressad och började kolla tänderna med tungan, då var det en av dem som sa, öppna munnen. Vadå? Jag öppnade munnen. Vad har du i munnen? Nej, ingenting. Så att det var då som de tänkte att vi kan vara riktiga gerilla medlemmar och kan ha cyanid i munnen. Vilket vi inte var och vi inte hade, och vi var inte beväpnade.
Det där med cyanidkapslarna i munnen är nog är någonting jag tycker är väldigt intressant. Varför hade vissa aktivistgrupper cyanidkapslar gömda i munnen?
Egentligen var det under shahens tid som många hade. Inte många, de som var verkligen riktiga beväpnade medlemmar av organisationerna, de två stora, Fidai och Mujahid. De hade med sig för att när de skulle bli arresterade under tortyr, man kan ange sina vänners platser och aktiviteter och sånt. Så att för att undvika det, då brukade de öppna cyaniden och ta in det i första möjliga tillfället. För att dö utan att ange någon eller bli torterad. Så att de var lite pessimistiska. Jag trodde att kanske jag har det också, men det var inte alls så. Men i alla fall efter allt förhör, de följde oss upp till körskolans mannar eller personal och sa till honom, en kille som satt där, att du kan stryka över damens tid, hon kan inte köra idag. Och då tänkte säkert mamma också att ja, nu är det kört, vi kommer att åka med dem. Och sen när vi kom ut, jag kommer inte ihåg vad det hände. Mamma säger att någon ringde dem kanske. Dessutom det som mamma hade sett och inte jag, hon sa att de hade en bild på en kvinna som kanske var likt henne. Så att det som hon berättar i efterhand berättade var att de hade ett foto på någon person och att de fick ett samtal. Det kan ha varit så att man ringer dem och säger att vi har hittat henne som vi är ute efter eller någonting. Så att som sagt, han sa stryk över hennes tid och hon kan inte boka någonting nu. Kanske de ville testa oss, hur vi reagerar, vet inte. Och när vi kom ut, som sagt, mamma märkte att de fick ett samtal. Och då, när vi kom ner, det var från andra våningen. När vi kom ner, då sa de, okej, hej då. Och det var då som, det kändes som att vi slapp tortyr, vet inte.
Kanske slapp undan döden till och med.
Det kan ha varit, man vet aldrig. För att, som sagt, om det där kopiatorn skulle komma till deras vetskap, då var det kört. Vi skulle sitta... Nu efter att jag träffade många som har suttit 6, 7, 8 år i fängelse och inte avrättade. Och när jag pratar med dem, när jag läser memoarer från de som blev avrättade eller folk som berättar om dem, de hade inte, en del av dem hade inte mer politiska aktiviteter eller mer motstånd mot regimen som vi hade. Så att det var mycket enkelt, mycket godtyckligt kunde de arrestera, tortera, avrätta. Det har de gjort. Så att det var bara utav tur, av tur som vi inte åkte med dem just den dagen, som var värsta som jag har upplevt.
Du berättade att i och med att ni var den typen av organisation som ni var, så fick ni inga vapen av staten, utan var tvungna att själva ta de initiativen. Vad var det som fick er att ändå känna sån hängivenhet att ni ville ut och riskera ert liv i så farliga situationer, trots att ni inte fick något stöd av er egen stat?
Mm. Jag kan berätta först att en sak som motverkade eller förhindrade dem att avrätta oss direkt var att våra äldre medlemmar som hade egna vapen fortfarande, det var bara cirka ett år efter revolutionen, då använde de där vapnen mot Irak. Så att våra äldre medlemmar hade egna vapen och var i fronten. Och det gjorde att de bemötte oss lite mildare jämfört med andra som hade vapen men var inte i fronten. Alla visste att Fedai-medlemmar är i fronten och kämpar. Och det gjorde att de var lite mildare. De avrättade inte oss direkt, men indirekt gjorde de, eller försökte de. Det kändes som att vi försvarar vårt hem, för att vi var näst in till staden som kriget började. Det var 18 kilometer avstånd mellan Abadan och Khorramshahr. Så att vi åkte från Abadan till Khorramshahr för att förhindra dem komma närmare. Det kändes som att vi försvarar familjen, och trots att jag hade skickat iväg familjen, men vår stad, det kändes som att då var det blandade känslor. Vi var inte lika mycket hårda, just vid kriget var vi inte hårda mot regimen. Det var senare som, du vet, det där tidsmässigt har vi gått lite fram och tillbaka. Då var jag ensamstående vid kriget. När vi blev förhörda, vi hade syrran 2-3 år gammal.
Tror du att du hade deltagit i kriget annorlunda om kriget hade varit några år senare, exempelvis efter att syrran föddes?
Ja, först och främst är man inte lika modig när man har barn. Och sen hade vi börjat lära känna Khomeini, det riktiga Khomeini.
Stort tack till dig, pappa, som ställde upp med att dela med dig av dessa händelser. Men framförallt, tack för att detta samtal påminner mig om att om jag någonsin i livet ställs inför något jag är rädd för, så är det förmodligen inte så läskigt egentligen. Stort tack även till dig som har lyssnat. Jag heter Nick Alinia. Gäst var pappa och Mida Alinia. Samtalet inspelat sommaren 2017. Det var allt för denna gång. Hoppas vi hörs igen. Marg Bajo Muriesomi.